en podcast från Aftonbladet.
Tone.
Ja, Karin.
Hej.
Hej.
Jag har en fråga till dig. Du är ju författare.
Det stämmer.
Och du är väldigt framgångsrik och duktig författare.
Mm.
Otrolig författare.
Okej, ja. Ja, tack.
Så nu har du fått lite positiv kritik av mig.
Ja.
Men du, jag vet att du ibland har fått recensioner.
Ja.
Kritik som har varit innehållit också kritik.
Exakt.
Ja. Och hur känns det?
Det beror på, lite på vem som skriver det, men överlag känns det skit.
Ja.
Jag är inte en av dem som inte bär mig. Alltså om du kommer kunna väcka mig, alltså om jag ligger så här i koma, jag är 99 år gammal, då kan du typ så här trycka in knappen som bara skjuter in heroin i blodet, så jag vaknar till och så säger jag typ
fyra meningar ur
den här personen sa 2017 att jag så.
Ja. Kommer du komma ihåg de här positiva orden som jag sa till dig nu i inledningen av det här?
Vad var det nu? Att jag var så lång? Eller vad var det? Jag minns inte.
Att du är så snäll.
Ah,
nej, att du är en otrolig författare.
Herregud,
ah, nej, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll att jag tycker det.
Men vad ska du säga? Alltså, du måste säga det. Vi har en podd ihop.
Okej. Men
minns du positiv kritik?
Nej, men jag, det är aldrig någon som har sagt något snällt till mig.
Inte ens någon terapeut eller något?
Nej, vadå?
Någon i ditt privatliv har väl sagt något snällt?
Nej. Okay. Jo, nej, men det är ju svårt att minnas snälla grejer.
Och mycket
lättare att minnas sånt som också kan vara berättigat, tyvärr, ibland.
Men det är
inte i ditt fall då, men...
Det är väldigt kul att läsa... Men vi ska ju inte prata om personkritik idag, utan vi ska prata om litteraturkritik.
Ja, litteraturkritik och kritik som uttrycksform, kan man
exakt
säga.
Exakt.
Och då har vi bjudit in den person som har fått alla de stora priserna som finns i Sverige när det gäller litteraturkritik det senaste året. Och det är Valerie Chione Backström.
Och som framförallt är så jävla rolig att läsa.
Ja, hon är jätterolig att läsa. Och därför fick hon ju bland annat då Aftonbladet Kulturs Axel Liffner-stipendium för ett år sedan ungefär. Och sen som sagt har hon fått massa andra fina priser.
Mm.
Och hon är en fantastisk skribent och hon är också biträdande kulturchef på Expressen. Så det ska bli jättekul att prata med henne om hennes syn på att ge och få. Hon är också författare.
Ja, exakt. Och hon skriver ju inte bara litteraturkritik, hon skriver också teaterkritik och nu också numera krogkritik, ja, på Expressen.
Så vi kör väl igång?
Ja, det gör vi.
Valerie! Så hey. Kul att du är hey. Här.
Ja, vi är så glada att du är här.
Välkommen.
Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Jag ska börja läsa ur en rolig och uppmärksammad recension som du skrev efter att ha sett Stadsteaterns uppsättning av Hamlet i höstas. Då skrev du så här. Känslan är att titta på teater gjord av någon som aldrig sett teater, än mindre förstått den. Eller ett exempel på vad som händer när någon genomsnittlig mellanstadieklass näst mest begåvade elev fått stora scenens budget i sina händer. Och då...
Det var så, jag måste säga, ja. Det var kanske det roligaste jag läste i tidningen förra hösten.
Ja, det var väldigt roligt.
Det är en jätterolig formulering.
Men vi pratade om den här texten och jag ville fråga dig, vad var din, för jag har en teori, vad var din känsla när du skrev den här texten?
Bestörtning.
Ja.
Alltså jag var ju besviken på det jag hade sett.
Ja.
Och jag var ledsen över teaterns tillstånd.
Ja, för att längre ner sen så skriver du så här: det här är en föreställning som helt givit upp tron på teaterns kraft och därför försöker kompensera med billiga effekter, löskuk inkluderad. Så min teori var att du skrev ur ett raseri.
Alltså grejen är att jag tycker estetiskt är väl tilltalad att man skriver saker i vrede.
Ja.
Men jag tycker själv inte att det brukar fungera.
Nej.
Jag brukar sällan vara arg. Jag tycker ofta att det blir bättre när man skriver på gott humör.
Mm.
Ibland så tycker jag också att jag har skrivit saker som ska vara lite roliga. Inte just den här texten, men... Och så tror folk att man sitter och kokar, liksom. Mm. Men jag tycker det är sällan man... Alltså när man är så arg, då kan man ju oftast inte skriva.
Nej. Så du var inte arg? Alltså arg, det var en annan känsla du skrev ur. Bestöttning.
Ja, ja, precis.
Jag tycker också att man skriver bäst när man känner sig lite busig. Eller liksom lite full i fan. Och jag hade lite full i fan vibe av den. Ja, men lite så, du vet. Man är lite loose, caboose.
Ja. Nej, men jag tror också det. Alltså att man skriver på gott humör.
Ja, verkligen. Enkelt. Men varför var du så bestört då?
Ja, men det skriver jag om i texten. Alltså att jag tyckte att jag hade genomlidit någonting som absolut inte var bra. Och jag tänker att dessutom särskilt en teater, det är så många människor som är inblandade. Mm. På samma sätt som i en film, det är inte att det är en person som har suttit och kommit på någonting och sen bara genomfört, utan det är många personer. Och jag är ju också ledsen men besviken över att jag tänker att den föreställningen i sig kanske också symboliserar lite den här, när man inte längre tror på teatern och när man också förlitar sig väldigt mycket på kända namn och publikfrieri, att man tänker, men det här kommer få folk att vilja gå på teatern. Medan jag tänker att det gör det motsatta, att det liksom undergräver teaterns kraft och syfte.
Men vad innebär det att tro på teater?
Att teatern kan göra någonting, att teatern har ett existensberättigande, att det är en underbar konstform. Men det är, alltså, det är väl lite som med föräldrar som tänker att de ska så här, lura i sina barn grönsaker eller någonting genom att liksom stå för att det är broccoli, vad fan. Man kan äta broccoli.
Man kan äta broccoli. Ja, men jag tycker också, det är en jätte, alltså, det var en jätterolig kritik att läsa, och jag tycker ofta det är ganska tråkigt att läsa just teaterkritik. Mm. och stå konflikt om kritiken. Men nej, den här var ju verkligen inte det. Men jag fick också en känsla när jag läste den här, för det känns som att det är så mycket samtal. Bara, hur ska vi få unga till teatern? Mm. Eller hur ska vi få andra människor än de som går på teater att gå på teater? Mm. Och, då är man och så ska man försöka typ så ta fram en sån idé i ett labb nästan. Mm. Mer än
optimera liksom mot ja, någonting. Som man, men jag tänker också, för vi har ju pratat mycket här om liksom optimerings samhället och liksom vad den digitala offentligheten gör. Men jag tänker, de algoritmerna vet ju i alla fall vad de optimerar mot, så att säga. Men här känns det också som ett så här famlande, kanske mer att så här, någonting musik, någonting en rock, en kändis. Alltså det känns lite så fumligt också kanske i den optimeringssträvan då, som gör att det kanske blir tråkigt, tänker jag.
Ja, jag tänker också mycket teaterkritiker idag viskar. Och alltså att det är mycket mellan raderna. Det är kanske därför du tycker att den är tråkig att läsa, för att den inte alltid är så öppen och ärlig, utan det är liksom, om man läser en text och inte har liksom 150 högskolepoäng i liksom teaterkritik, så bara, det var en toppenpjäs. Och sen bara, men mellan raderna kan man läsa, nej, alltså recensenten tycker egentligen inte det här är bra. Mm. Men skriv ut det då.
Ja, men verkligen. Och det här, jag läste ditt tacktal som Expressen publicerade när du fick Madeleine Gustafssons stipendie eller pris.
Priset, från Författarförbundet.
Exakt.
Med ett jättefint kritikerpris. Precis. För du har ju fått jättemånga fina pris sista året. Och du är så hyllad kritiker just nu.
Bara fina pris.
inga fula priser.
Nej, men, precis. Och då tyckte jag det var så intressant. För du skriver just i det talet det här om typ så den dolda kritiken. Som är att om man är typ insatt så fattar man att det här var egentligen en diss typ. Mm. För att jag hade just den diskussionen med en kompis, vi var så en föreställning. Och så var han så dagen efter, men gud, den fick ju fin kritik. Så var jag så, nej, men den fick inte det. För att när jag läste det så insåg jag,
förstod du.
Okej, det här var inte, men han som liksom inte är lika insatt var typ så, vadå, den fick ju positiva recensioner bara.
Men varför blir kritiken så? För att jag tror också att det är så. Eller jag som också kommer från, inte alls från kulturvärlden, så har tagit mig lång tid, tycker jag nu, att liksom börja avkoda en del av det här. Och nu tycker jag att jag förstår referenser på ett annat sätt. Men också sådana, kanske personkonflikter. Och, alltså, det är en ganska liten värld där folk känner varandra och skriver om varandra. Så jag tänker att en del av det handlar om det. Men vad tänker du, Valerie? Varför blir det här dubbla tungotalet då? Liksom, att ett för en publik, en bredare publik, och sen något annat för de insatta. Är det den rädslan, den sociala rädslan, eller vad är det?
Ja, det tror jag delvis att det är så. Men det kan jag inte heller förstå. Alltså, om du tycker att det är jobbigt att ta ställning, var inte kritiker. Mm. Alltså, om jag är rädd för djur blir jag inte veterinär. Mm. Då finns det ju 1000 andra jobb jag kan ta. Och om du är rädd för att uttrycka din åsikt, då ska du inte bli kritiker. Mm. För det är det som hela kritikeryrket är. Det är att göra liksom en såklart initierad bedömning av ett verk. Det är inte ett referat, det är inte liksom, och den är till för publiken. Den är inte till för yrkesutövarna, den är inte till för författarna, den är till för läsarna. Mm. Sen så tänker jag att det också har att göra med lite så en missriktad välvilja till ämnet i stort. Alltså att många känner med all rätt att kanske teatern är hotad eller litteraturen, att man tycker att man har så lite utrymme, och då vill man liksom lyfta och höja konstformen. Men jag tänker att man alltså det blir också att man tillintetgör den på vissa sätt. För att om jag då skulle vara en person som inte har sett teater eller gått på så mycket teater, och så vill jag göra det och jag läser recensioner och ser, men det här är ju det bästa, det här verkar vara en toppenpjäs i alla tidningarna, jag går och ser den och så är det liksom undermåligt, kommer jag då bli sugen på att se mer teater?
Nej.
För det kommer vara så här, ja, tydligen är det här det som är bra teater,
det här är det bästa just
nu. Ja, då är teater nog ingenting för mig. Och jag tänker med den där recensionen också, eller så där, det här när man försöker överkompensera med maxa med andra saker. Mm. Det är också lite att man dumförklarar publiken. För att jag tänker att jättemånga personer som kanske inte går på teater idag, om man får se en riktigt bra pjäs. Alltså det behöver inte vara att det är liksom några stora explosioner och så här. Det kan man ju se i Die Hard till exempel. Mm. Den är jättebra, den kan man ju titta på liksom, om man vill ha explosioner eller vad det kan vara. Men att teatern i sig, det kan funka skitbra att det är en person som sitter på en stol. Det är ju det som är fantastiskt.
Mm.
Det vore skittråkigt att titta på hemma en person som satt på en stol och pratade, men på teatern funkar det.
Alltså om någon sitter bra på en stol på teater, då är det ju det, alltså den alltså det kan vara en sån intensitet och känsla som verkligen trumfar allt. Men alltså jag får sån jävla ångest med tanke, det som jag får ångest när det är riktigt typ så haveriteaterpjäs, det är ju hur många som är inblandade. Och typ är det då att man kollektivt, eftersom jag också skriver dramatik, så är jag så, hur skulle jag vara i en situation om jag är så, hela den här föreställningen, det är ett haveri, det är en, alltså som man själv är del av.
Mm.
Det får jag typ, är det att ingen där fattar det här är ett haveri? Mm. Eller är det typ att alla bara är, har ångest inför varandra? Typ,
håller tummarna eller vad?
Fan, det kan inte typ, ja, exakt.
Ja, jag vet inte. Men
för att om jag skriver ett haveri så vill jag ju att någon ska säga till mig, Tone, det här... Och helst inte att du ska skriva Expressen sen.
Men har du vetat, när du har skrivit dramatik och det har satts upp, har du vetat då, kan du känna innan det här kommer bli bra?
Nej.
Eller, nej, men så det är det jag menar.
Alltså jag kan känna inte... typ så här, som nu när jag gjorde Anna Karenina, bara jag dör för Emma Bromé. Alltså jag tror verkligen, verkligen, som spelade Anna Karenina.
Mm.
Och typ så här, jag dör för henne, jag tror verkligen på henne. Men jag menar, det är ju inte en garanti för att det typ så här...
För att Valerie ska gilla det.
Eller ens för att det ska kännas liksom lyckat eller, och sen så tror jag typ särskilt när man själv, du skriver ju själv också liksom, men för det finns ju ändå typ så här en blindhet inför det man gör själv, där man också kan vara så, alla älskar det här, okej, jag känner inte alls så starkt för det, alltså det kan också gå på andra hållet.
Att man tycker att man blir liksom för positivt eller läst på fel sätt eller hyllad eller typ för här, fel saker.
Eller att man kanske blir hyllad för något, så är man så, ja, och jag tyckte det var ganska basic typ.
Ja.
Eller, alltså,
så men jag tänker att det är också anledningen till att på samma sätt som kritikerna inte ska skriva för liksom upphovspersonerna, så ska man inte heller skapa konst för att man vill att kritikerna ska göra det. Om man har gjort någonting som man själv bara, men det här är skitbra, jag är nöjd med det här, är precis så jag vill att det skulle vara. Ja, då spelar det ingen roll om jag inte tycker det är bra.
Nej.
Men hur
fast
vet
du, vet
man
ju att det spelar roll. Alltså, säg aldrig mer så till mig. Alltså,
jo, men vadå? Nej, men det måste... Du ska ju inte ha det. Du ska
nej,
inte ha
det,
att just nu, såklart, de som är verksamma som kritiker 2024, att de ska gilla dig.
Nej, såklart.
Kritikerna har ju också jätteofta fel.
Ja.
Det är ju mycket bättre att vara den som var, gick i bräschen, gjorde något helt fantastiskt som alla sa var liksom, det här är fruktansvärt, det här är en skandal. Och sen liksom 150 år senare så är alla så här, det här är det bästa, det här är det enda som har överlevt 2020-talet.
Ja,
det vill man ju hellre.
Verkligen, och det är ju det man har som när man själv är liksom på den skrivande, som skrivande person, det är ju det man håller, det är ju det man håller, alla har fel.
Eller
det,
ja,
exakt.
Ni fattar ingenting. Men det är kul att du är här, Valerie, för att du, Tone, du gillar ju verkligen inte kritiker.
Jag nej. Alltså inte som personer. Ja. Jag gör skillnad på verk och person.
Ja, moget.
Ja, men, ja, men hur moget?
Jätteduktig. Ja.
Men jag, nej, men jag är ju verkligen så...
Du har ett sånt problem med...
Ja, jag tycker att kritiker är liksom... Jag är jätterädd för alla kritiker. Jag tycker typ så alla kritiker alltid har fel.
Vad är det som är problem? Hur känns det, vad händer med, hur känns det att få en kritisk recension då?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag är inte chill med det. Alltså jag är ju verkligen...
Men är du sån som liksom då postar på...
En gång har jag gjort det, och då ringde min bästis Tommy X mig. Jag var så här, nu får du ta ner det, och du typ skämmer ut dig. Och det var när Joe Labido... Eller vad fan heter han? Jonas Tente. Joe Labido. Jonas Tente recenserade min debut. Och typ, det var liksom inte... Det var en snäll kritisk... Alltså för det var, jag var ju debutant, jag var ganska ung. Det var liksom, men det var absolut inte positivt. Och då skrev jag typ 5 tweets där jag var så, jag har ett mål i livet. Det blir chefredaktör för DN och göra Jonas Tente till redaktör för Namn och Nytt typ, på sista sidan. Och då var Tommy typ så, men du skämmer ut det typ. Och sen dess har jag inte
vad
gjort
gjorde
det.
Du? Tog du bort dina tweets?
Jag tog bort mina tweets.
Hur länge låg de uppe då?
Men kanske ett par dagar. Okay. Nej, men så att jag i mitt hjärta så har jag den... Liksom. Fast inte på alla i för sig. Jag tycker det är väldigt från person till person.
Mm.
Men det är ju så.
Vad är det? Men är det... Jag funderar på det. Är det att liksom bli felläst? Eller
nej, att... det är ju att det är, alltså man känner, att det är pinsamt. Jag tycker att man har ansträngt sig skitmycket. Och så är någon så. Men det blir inte så bra typ. Och det är bara, man blir bara ledsen.
Ja, rakt av.
Man vill bara bli förstådd.
För du är ju också författare.
Mm.
Hur kändes det då att bli recenserad själv när du kom med din bok 2020?
Inget speciellt.
Eller så,
ja, det är recensioner, men det är inte...
Nej.
De kan ju inte jag gå runt och tänka på. Och det är ju, man blir ju inte glad för en positiv recension heller. Det är
det
ju
det som är så förjävligt.
Jättehemsk känsla också.
Jaha, vadå? Ja, men alltså, varför så att då?
Det är nästan ännu värre. Det är nästan ännu värre.
För att det är pinsamt?
Nej, för då är det typ så här...
För då har jag en fråga. För att det, man kan ju få en positiv recension, och det är lite inne på vad du har pratat om, Karin. Mm. En positiv recension som kanske inte alls har fattat vad det är man har försökt göra.
Exakt.
Men är så här, det här är det bästa som har hänt i år. Eller så kan du få en negativ läsning, eller en kritisk recension, men som faktiskt har fattat vad det är du har försökt, men kanske inte tycker att du har lyckats. Vad föredrar du då?
Alltså jag tror typ så här, jag vet att jag har fått en kritisk läsning i Svenska Dagbladet, jag kommer inte ens ihåg recensenten, men som verkligen varit superhjälpsam för
vilken
mig.
Bok då?
Av Dagarna.
Ja.
Som handlade om... Ja, skitsamma, men det handlade om, jag vill inte gå in i detalj, men det var i alla fall jättehjälpsamt för mig, för att då var det som att...
Dagarna, din senaste roman.
Ja, exakt. Mm. Men då var det som att jag förstod... Alltså, jag bara, som jag sa innan, när man är så i verket så är det ju så himla svårt att typ få distans till det och kunna känna typ så här, men hur kan jag typ förbättra det här, eller hur kan jag gå djupare in i det här, eller hur kan jag liksom gestalta det på ett sätt som blir tydligare? Och det var liksom, som handlade typ om, ja men bara romanbygget struktur typ i andra delen eller whatever.
Ja.
Det, då är det ju skithjälpsamt.
Mm. Men hjälpsamt är ju en annan sak, tänker jag.
Jo, men det är svårt att vara typ så här, jag tycker att det är svårt, eller ja, inte för dig då, men för mig, det är bara svårt för mig att vara typ mer cool about it. Men jag tror typ att jag är jättedålig på, jag vet inte.
Men hur kan du vara så, hur kan det vara att det inte spelar någon roll, som du säger?
Nej, men det där kan jag väl inte gå och tänka på. Jag har massor med andra saker att tänka
Nej,
på.
Nej, men så
tiden.
Kan du känna, men jag undrar varför. Eller liksom, hur kan det inte tränga in? Eller liksom, är det för att du inte litar, du tror inte på den skribenten? Eller du,
nej, men så kan det ju vara i vissa fall. Ja. Alltså i vissa fall. Och det, jag tycker att det är bra när kritiker har en tydlig... Alltså en tydlig karaktär.
Mm.
Så att man kan lära känna kritiker, man lär känna den smak, man lär känna den stilistik och så. Och så kan man läsa den liksom av underhållningsnöje nästan. Mm. Eller för att liksom lära sig någonting och sådär. Och då vet jag att det finns vissa kritiker som jag aldrig delar smak med. Mm. Och den kritiken säger så här, men det här är fruktansvärt. Då vet jag så här, men det här kanske är en Valle-bok.
Liksom. Ja, men precis.
Och sen då som författare, ja, om det är en kritiker som jag inte brukar hålla med... Ja.
Nej, men då är det något annat.
Nej, men om det är någon kritiker som du litar på då?
Ja, men det kan inte jag ha som... Jag kan inte göra saker för att kritiker ska tycka om det.
Nej, men det är inte min fråga. Det tycker inte jag heller, såklart att du kan. Men jag undrar bara liksom hur man tar emot det, den kritiken. När det är någonting som... Eller hur
men är
du...
inte det kanske om man är kritiker? Så är man är bara smartare. Man är typ next level.
Ja.
Nej, men jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte. Jag tror att man kan förhålla sig till saker på olika sätt.
Mm.
Liksom. Men däremot så kanske om man är...
Men är det sant det du säger? Alltså, är det sant?
Det här sitter bara och ljuger. Jo, men alltså, sen har jag ju massor med andra saker i mitt liv som jag går och oroar mig för och mår dåligt över. Och tar jätteilla vid mig och är känslig.
Ja.
Men just det här det kan ju inte vara... Det finns väl bara liksom... Man har väl en gräns för hur många grejer man kan vara känslig.
Verkligen.
Så då valde jag i början av mitt liv...
Ditt skapande.
Som en liten Sims-gubbe. Då valde jag... Ja, bra. Fem andra saker som jag tyckte var jobbigt.
Mm. Nej, men jag tror det som är så jävla roligt med att läsa dig som kritiker, för jag tycker verkligen att det är så kul att läsa din kritik, det är för att du alltid har ett omdöme. Och det är många kritiker, alltså jag vet att det är typ själva i kritikens varande, men det är ju inte alla kritiker som har det.
Nej, så är det. Men sen, ja.
Och ja, men det tycker jag man måste ju ha. Mm. Det är därför det är, annars kan jag ju läsa ett referat, en baksidetext. Mm. Och sen är det ju också av liksom, jag tycker själv att det är skittråkigt att skriva de här, berätta om handlingen och sen kom liksom Olle in och sen sa Karro att man inte fick göra så och sen reste de till Mars. Det är skittråkigt att gå igenom det i texten och det är svårt att få det bra. Mm. Så det brukar jag ofta skita i eller ha väldigt kort liksom del. Och sen vill man ju gå på liksom det smaskiga.
Exakt. Svaren. Hur fan var det? Ja.
Var det bra eller var det inte bra? Ja.
Säg om det var bra. Ja, men så vill jag ju säga att ofta när jag läser. Säg om det var bra.
Ja.
Och så känner jag när jag blir läst av mina vänner. Mm. För jag tror också typ om man går på Biskops Arne så där som jag har gjort, då är det ofta typ att man har där är ju hela den
Biskops Arne är en författarskola som många har gått.
Och då är det typ så här på folkhögskola överlag så är ju alla textsamtal uppbyggda kring textsamtalet. Mm. Och då är det väldigt mycket så att det inte ska vara värderande utan beskrivande.
Uh-huh.
Och det drev mig till vansinne redan då. För att jag var bara så, du måste säga om det är bra och dåligt.
Ja. Men du vill ju själv inte skriva kritik.
Nej, men för jag vill inte säga till någon om det är bra. Jag är verkligen den där veterinären som är... Jag ska inte bli veterinär.
Rädd för papegojor.
Du är rädd för djur.
Exakt. Jag tycker att det är skit.
Ja.
Men jag typ har alltid en överidentifikation med den som skriver, vem det än är som skriver. Mm. Alltså jag vet när jag läste, jag tror det sista jag recenserade var Ulf Lundells Vardagar 3 typ.
Mm.
Alltså inte ens... den tog knäcken på dig.
Nej, men jag kunde inte säga där typ att jag bara alltså för jag kände bara så här, håll käften typ jag bryr mig verkligen inte om dig. Och inte ens där kunde jag säga det rakt ut.
Nej, du kände att han var en svag, en skör liten blomma. Bara, uh-huh.
Ja, och det är sjukt.
Ja, det är sjukt.
Alltså men det jag kan liksom inte
sluta tänka på personen.
Nej, men och så tror jag att det är för många.
Ja.
Och sen är det ibland tycker jag att folk ska få det till att det är jättekul att skriva sågningar och alla kritiker älskar att bara såga åt höger och vänster. Men det är ju också ganska jobbigt att göra det för att folk blir jättearga. Alltså, om du skriver en positiv, då blir alla glada. Förlag blir glada, författaren blir glad, teater, liksom, alla blir glada över en hyllning. Och man behöver inte vara så precis. Medan en sågning ställer ju högre krav på att du faktiskt argumenterar för din sak och är precis. Mm. Och då kan du också andra komma med invändningar att man har fel. Alltså att man har missuppfattat. Om jag skriver så här, men den var rätt bra, bla bla bla. Det är ingen som kommer bry sig om den där recensionen förmodligen. Förutom de som kan göra PR på den. Mm. Men när man sågar så blir det ju liksom... Då nagelfars den ju på ett helt annat sätt. Och sen blir alla arga. Men och ledsna.
Och det är jobbigt såklart.
Ja. Men det är ju på ett sätt liksom. Eller
alltså inte så jobbigt. Men
men det tar mer i alla fall.
Det är fler mejl.
Det är fler mejl. Det är mer energi.
Men det är ju också mer rättvist, tänker jag nu när du säger så. Att vara mer nagelfarande i sin då negativa kritik än... Alltså,
om man skriver en sågning att man blir nagelfard.
Nej, men att man, om man skriver en sågning att man verkligen förklarar noggrant vad är det.
Ja, det är viktigare då. Ja, så kan man
men
säga.
Varför egentligen? Mm. Egentligen borde det vara lika viktigt när man skriver det här är utmärkt, fantastiskt, strålande. Borde det också, på vilket sätt är det strålande?
Alltså jag hatar, det är därför jag hatar Instagram så jävla mycket. Alltså jag får typ, för alla är så tagen av den här bla bla. Alltså jag spyr på det.
För att det är oprecist?
Ja,
eller vad? För att det är bara ett känsloutbrott?
Jag tycker att det är så här störigt att ens egen vara så känsla av rörighet är typ ett positivt omdöme.
Mm.
Ja, en gång började jag grina åt den här filmen Borg, om Björn Borg.
Ja.
Och det, jag skulle inte säga att det är en bra film.
Nej, men jag gråter för varje... Jag gråter för allting. Jag gråter för liksom alla Disney-filmer, alla barngrejer, alla barnprogram...
Ja.
Så det är ju inte alls ett tecken på något omdöme. Men det kan man inte
på sociala medier är det så. Jag började gråta till Borg. Ja. Och så är det som att det är så. Det är så viktigt att jag grät. Ja. Och det här, alltså.
Ja, men det kan ju vara så. Nej, men du befann din mental kris just då. Därför grät du. Det var inte därför jag grät.
Jag men jag tror att, jag undrar om det är så då att för den här... jag tänker att det är ett problem att många kritiker också själva är författare. Alltså du verkar ju hantera det bra då, för du skiljer väldigt mycket på rollen och liksom bryr dig inte, blir inte berörd av liksom kritik. Men jag tänker att om man har en stark författaridentitet och sen ska man också skriva kritik då är det ju svårt att inte identifiera sig med personen på andra sidan som har skapat det verket.
Och... jag tror det är väldigt olika. Alltså, ja. Man kan ju lika gärna ha så att man bara, fuck you alla författare i Stockholm, jag hatar er, nu ska jag såga allt. Ja. Så skulle man ju också kunna
så
tänka.
Så skulle det kunna vara, men det känns inte som att så ofta jag det
vill,
är så.
Så vill jag vara.
Ja, men du vill det, men du gör ju inte det.
Men jag tänker att där måste man ju, alltså, både redaktören och kritikern själv måste använda sitt omdöme. Alltså, ja. Först så är det ju bra att redaktionen har regler kring jäv och hur man hanterar, till exempel att man aldrig recenserar någon från sitt eget förlag.
Såklart.
Man recenserar inte någon man känner. Man recenserar inte när man själv är aktuell med en bok. Så recenserar man inte saker i samma genre som, eller där du tävlar liksom, du tävlar om samma priser och så med de här personerna, då skulle du inte recensera. Nej. Men sen tycker jag ju också att man själv måste använda sitt eget omdöme. Om man känner så här, skulle jag kunna, eller så här tänker jag i alla fall, förutom alla de där sakerna att jag inte skriver om någon jag känner och sådär, eller recensera om, så om jag själv känner så här, men skulle jag kunna vara ärlig om det här var skitdåligt? Nej, om svaret är nej eller jag tvekar, då kan jag inte skriva. Skulle jag kunna vara ärlig om det här var skitbra? För så, ibland kan det ju vara så.
Ja, verkligen. Då känns det ju ofta som att det är.
Då ska man inte heller skriva.
Nej.
Och då finns det ju alltid förmodligen någonting annat man kan skriva eller recensera.
Ja.
Men sen det är väl inte heller så att om, som kritiker att det är liksom... det är inte som att vara plastikkirurg, liksom, att du går miste om enorma summor pengar och liksom, tv-serier och allting. Utan det är ju... så att om man inte känner att det passar den så...
kan man stå över.
Ja.
Men hur kom du till kritiken?
Jag blev tillfrågad.
Ja, det var, och du bara, fan, let's go, liksom.
Ja, jag blev tillfrågad av Anna Hellgren på Expressen om jag ville skriva, göra en litteraturrecension. Så gjorde jag, testade det och sen var det kul.
För att jag älskar nu också, och det här, Karin har varit så irriterad för att alla har snackat här om senaste veckorna, och det är nämligen Expressens nya krogrecensioner. För det är så roligt att läsa. Ja, men du är också gammal nöjesguiden skribent och att det är verkligen, fan vad det var kul att läsa så här, alltså bra skriven krogkritik i nöjesguiden för eller whatever, att det är verkligen, jag tror att jag så himla lätt kan glömma bort typ att kritik är ju verkligen en konstform eller en form i sig.
Det
typ
kan tillämpas
på vad som helst. Vad som helst. Det är liksom inte bara en kommenterande grej till ett verk, utan det verkligen har sin egen så här estetik och sin egen lust och sitt eget, liksom.
Ja, men, och matrecensioner särskilt, alltså, i sig är ju, jag har alltid... alltså,
men är det, det är din idé?
Nej, det är det inte. I wish. Ah, okay. Men jag har alltid drömt om att skriva krogrecensioner, matrecensioner, för att de har ju sånt speciellt språk i sig också. Nu tycker inte jag att jag har det i mina, men det är liksom... Oh.
Ja, det var jätte roligt att läsa din Duvan.
Ja,
det var jag tycker verkligen
Duvan är alltså en krog
i Stockholm.
Det var inte...
Nej, jag ska bara läsa en rad för de som inte har läst.
Vi kan länka till alla texter på vår Instagram.
Ja, det gör vi också. För där tänkte vi också, där tänkte jag också på typ så här, jag tänker ju aldrig på litteraturkritik som konsument information. Men det finns ändå, när jag läste det så var jag så, just det är också verkligen konsument. Fast det låter inte så lyxigt och sexigt att säga att något är konsument.
Men det är ju det.
Det är som att folk ska klaga till exempel på Sverker Olofsson. I love that man.
Eller hur?
Alltså, han har inspirerat mig hur mycket som helst. Jag älskar plus. Jättefint någon intervju när han sa också bara, men plus är till för liksom den svaga människan i samhället. Nu vet inte jag om litteraturrecensioner är till för den svaga människan i samhället. Men det är ändå, det finns en väldigt vacker, alltså konsumentjournalistik har en vacker ambition. Sen behöver det liksom, och sen, alltså, Sverker, han hade ju mycket temperament och allting.
Han blev så förbannad.
Aha.
Han blev rasande ju. Alla som försökte blåsa pensionärer med dåliga produkter.
Aha. Idag är ju folk, tror jag, mer intresserade av mat än vad de är intresserade av teater till exempel.
Ja. Eller av litteratur.
Ja, alltså typ särskilt så här, medelklassen och samhällsgrupper över är så här, vad är det de gör? De renoverar sina kök, de köper dyra råvaror, man pratar om mat hela tiden när man är på semester, pratar man om den genuina krogen man hittade som på en liten taverna någonstans liksom, och oliver som man har importerat in liksom. Så att då, vi vill ju också skriva om det, att det är en stor del av kulturen idag, hur kan man skriva om det, vad kan man göra med det?
Jag ska bara läsa inte här på din. En god måltid kan förhöja livskänslan. Det visste Virginia Woolf, som i ett eget rum efter en underbar lunch bestående av sjötunga under ett täcke av vit grädde och potatis tunn som slantar övertygades om ett himmelrike. Citat. Med andra ord tycks livet gott, dess gåvor härliga, sorger och bekymmer förfaller triviala. Slutcitat. men kan även det motsatta stämma? Efter ett besök på Duvan vet jag svaret.
Alltså det, och, ja, det är kul.
Och, ja, och jag tror också
och det är bra.
Ja, men jag tror också det är kul för att det, krogrecensioner är ju verkligen en del av livet.
Ja.
Mycket mer än vad jag tycker.
Men nu, ja, och nu måste jag få fråga så här då. Och det är... Jag tänker om kultur, att vi står inför ett skifte. Det är inte någon unik spaning direkt, men att vi håller på att lämna en kultur där texten är väldigt mycket i centrum. Romanen är liksom kulturens centrum, det är där nya tankar förs fram, det är det som alla pratar om, till att vi går till en helt annan, ja, mer ljud- och bildbaserad kultur. Och där böcker blir mer ett specialintresse, en subkultur och sådär. Det kan man sörja, det kan man verkligen göra om man är en läsande person och sådär. Men vad tänker du då? Är det här liksom en del i ett sätt att ta sig an det skiftet? Eller vad tänker du om, håller du med om analysen och... Vart är
alltså,
vi på väg?
Så skulle man kunna se det, men alltså, krogkritik har ju funnits hur länge
absolut,
som helst.
Ja.
Alltså, och typ, om man tittar på särskilt så här, anglosaxisk krogkritik, ja, så är den mycket mer i linje med det Expressen gör nu. Ja. Så att jag tycker inte heller att det är så, nej men för att folk inte läser böcker så ska vi skriva om gäddor utan brynt. Med brynt smörsås.
Hur gott.
Ja, ja.
Anjovisgädda. Men utan det är mer tror jag... Nej, jag kopplar inte riktigt ihop dem faktiskt. Och vi har ju kvar vår litteraturkritik. Så.
För jag tänker på en sak som jag undrar med er. För ni har, för Expressen har lämnat allt som inte är text, har jag tänkt på. Apropå, alltså ni gör inga poddar längre, ni gör inga tv-program. Utan det är en textbaserad kulturredaktion. Och då undrar jag, nej men jag bara undrar hur du tänker kring det. För jag är väldigt liksom upptagen av de funderingarna. Liksom hur vi möter publiken om vi lämnar mer och mer liksom att folk läser överhuvudtaget. Recensioner, böcker, man tar till sig kultur på ett annat sätt. Man är i sin telefon, men man kanske inte läser när man tittar på film, man lyssnar på ljud.
Mm.
Hur tänker du kring det skiftet och hur kulturjournalistiken kan möta det eller ta sig an det? Eller ska man stanna i texten? Vad tänker
alltså
du?
Nu att vi just nu inte har poddar, det är liksom ingenting som är hugget i sten.
Nej,
eller
nej,
att vi inte har någon kulturradikal hållning. Så.
Nej, men jag har ingen kritik.
Nej,
det är bara
nej, men däremot så tänker jag att det här, att man tror att text inte fungerar är liksom inte riktigt sant.
Mm.
Eller att man tror att folk inte läser kritik. Om jag bara tittar på våra tittarsiffror, eller läsarsiffror, och sådär, så ser det inte ut så.
Mm.
Utan vi har fin, bra läsning på våran renodlade kritik.
Mm.
Och det är inte alltid att det är liksom de här sågningarna eller de här liksom texterna som sticker ut jättemycket som är de som blir mest lästa. Utan det kan vara en helt vanlig teaterrecension eller en helt vanlig litteraturrecension av ett så här mellanbrett verk. Liksom. Men det som jag tänker på är ju att det är också viktigt hur man skriver och varför och hur man paketerar texterna. Alltså vi jobbar ju mycket med det runt omkring. Att vi får in skitbra texter av våra kritiker som är jätteduktiga och skitbra på att skriva. Men sen gör vi också ut dem på ett sätt så att man vill läsa dem. Jag tror att det också förändrar en del. Alltså om man har en så, här kommer en recension. Så eller om man har en bra lockande rubbe.
Mm.
Sen är ju vi liksom, vi är en kvällstidning.
Ja.
Vi är Expressen, så vi har våran... nisch, liksom, hur vi arbetar och hur vi gör ut texter.
Ja, och men det kommer med ett visst temperament och tradition och ett sätt, yrkeskunskap kring det såklart, att liksom möta en bred publik. Ja, men det förstår jag.
Men jag tänker på det du säger, Tone, att det är så här, att du insåg att men just det, kritik kan ju vara liksom en genre i sin egen rätt.
Mm.
Det är ju det man vill. Att en kritiktext ska vara. Att även om man liksom har noll planer på att se den här teaterföreställningen, man kanske är totalt ointresserad av den, så vill man ändå läsa och få ut någonting av det. Och det är ju det som är liksom idealet.
Mm.
Och då tror jag att man kan få väldigt många fler läsare än ifall man inte jobbar på det sättet.
Mm.
Jag kan inte säga, hur tänker du, hur förhåller du dig till läsaren när du skriver? Är den liksom...
Ja, men i den där tacktalet liksom, till Madeleine Gustafsson-priset, då skriver jag typ just någonting så här, jag förhåller mig till publiken som en, eller läsarna som en dålig pappa på avstånd.
Mm.
Liksom. Alltså att medan man skriver kan man inte sitta och tänka på, alltså, då ska, jag tycker det funkar bäst om man låtsas om att ingen ska läsa det överhuvudtaget.
Mm.
Men sen liksom generellt i sitt i sin verksamhet så är det jätteviktigt för mig med läsaren. Att jag vill skriva till den, jag vill att den ska kunna förstå saker och jag vill att den ska bli underhållen av texten på olika sätt. Alltså att man ska få ut någonting av texten, att man lär sig någonting eller att man har roligt. Eller att man liksom, det ska vara en text som kan stå på egna ben. Och det gör ju att det är annorlunda att skriva för typ Expressen och att skriva för liksom
kritiker eller...
Ja, eller liksom, men även där vill man väl att det ska vara sköj.
Ja, ja. Yeah, well.
Men liksom att, ja. Ja, det är väl det.
Ja. Jag tycker ju det är väldigt kul att skriva till exempel tv-kritik. Mm. För att jag tycker också kul att skriva kritik, och där har jag liksom inga emotional ties.
Ja. Ja, men det är därför du gillar det kanske.
Ja, men det kanske är därför, men också för att det känns som att det är typ... Jag tror att liksom, man har också en känsla av att så här, kritiken dör, eller att alla är så, kritiken håller på att dö ut, och som du också pratar om i ditt tal, att liksom, kritiken håller på att dö ut och vem läser kritiken. Mm. Och, men när man lyckas skriva kritik då, som är någon kritik egen rätt, eller, då är det engagerar ju människor så mycket. Alltså tv-kritik till exempel.
Mm.
Och verkligen kan få, alltså så, där jag kan få samtal med läsaren på ett sätt som man sällan får av andra sorters texter. Liksom.
Mm. För att, ja, men, och det bygger på omdömet då? För att, eller är det
jag
det?
Tror bara att, liksom, att kritiken fortfarande verkligen har en roll. Liksom.
Ja, men och kanske, alltså, jag tänker att man kan vända på det. Skulle inte kritiken kunna vara ännu viktigare idag? När det är dels, alltså, det publiceras enorm mängd böcker. Mm. Många fler böcker på svenska än vad det någonsin har gjort förut. Det görs enorm stor mängd tv-serier. Det finns ett enormt utbud. Mm. Och som också... är ganska lättillgängligt på ett annat sätt än vad det var förut. Är det inte ännu viktigare idag att det finns en starka kritiker och starka kritiska röster som kan analysera hela det här stora flödet av liksom information och kultur? Och jag tänker jättemycket, alltså det sätt som man... Om vi säger med krogrecensioner till exempel. Det finns inte jättemånga i Sverige. Och sen sättet som man typ hittar, eller många hittar den, bara, vad ska jag gå ut och käka i helgen eller om en månad? Det kanske via Instagram.
Mm.
Och då är det folk, kanske influencers, antingen influencers som är liksom matinfluencers eller bara random influencers med livsstil och mod och så.
Eller så är det någon så helt gamad algoritm, ja, där restaurangerna själva har så här...
Ja, men och det är ju mycket så här, de personerna, de människorna är ju sällan kritiska och kan sällan vara negativa. Om man går och käkar på ett ställe och vill komma tillbaka att det ska vara mysigt igen, och säkert om man blir bjuden på någonting så kommer man ju skriva positivt om det. Och alltså alla den här, så här tipsar, kulturen som finns med böcker, alltså de så här bokinfluencerna, är de kritiska mot saker? Väldigt sällan. Mm. Det är ju oftast mest positiva omdömen. Mm. Men världen är ju inte så. Mm. Det är inte så att allting som görs idag är skitbra och någon plötsligt har knäckt koden och vi bara liksom...
Nej, men det tror jag verkligen att du har rätt i, att i det flödet. Men, och då tror jag också att du har rätt i att liksom, det handlar om att bygga någon slags relation med läsarna som är att du är liksom en röst. Det går att också spåra kanske vad du har för värderingar eller för, liksom, för smak, eller liksom att förstå vad det är med, för premisser som den här rösten går in och ger sitt omdöme. Då blir det ju liksom lätt att begripa utifrån vilka kriterier eller värderingar som den här sorteringen görs. Och det blir också liksom mer pålitligt då än de här stumma algoritmerna.
Ja, men, också,
men det är ju svårt, det är ett tufft jobb att bygga den. Det är ett relationsbygge då, tänker jag också, som det handlar om.
Ja, men sen handlar det väl också om att förstå vad kritikens roll är. Mm. Alltså kritikens roll är ju inte att vara en peppande mamma.
Nej.
Eller liksom så. Som,
en iskall pappa. Var det du sa? Inte en peppande mamma. En sval och distanserad och ganska kritisk pappa.
Ja, nej, men jag vet, alltså, det ska ju inte vara en familjemedlemmar överhuvudtaget.
Du som sa det, men...
utan, nej, men det är bara min relation till läsaren. Ja. Inte min liksom, sista. Nej, men alltså att det är inte... Det är självklart att jag skulle tycka att någon var helt knäpp i huvudet om den kom fram till mig och bara, jag lagade en måltid till den och den liksom ger mig en lång recension.
Mm.
Det är inte så vi är mot varandra som människor, men det är kritikerns roll att göra så. Och det är inte kritikerns roll att bara fokusera på positiva. Det gör en till en jättetrevlig medmänniska att göra så.
Mm.
Men det är inte att fullfölja sitt arbetsuppdrag.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vilka kritiker gillar du att läsa?
Vilka jag gillar att läsa? Alltså jag läser ju väldigt många. Mm. Jag gillar ju Johan Kroneman. Mm. Jag har gillat jättemycket en text han skrev.
Vad var det för text då?
Om Kristallengalan.
Ah, okay. Ja, okej.
Det var jättebra.
Ja, ah, han skrev vad han tyckte.
Ja, lägger till fult var det också i slutet. Men nej, men den är jättebra. Men det är ju också så här med sågningar. Jag tycker ofta och när en sågning ska vara bra på riktigt så är det inte bara att den är liksom vass och rolig eller så, utan att den pekar ut ett större problem.
Mm.
Så.
Mm.
Eller en större liksom kulturyttring eller tendens.
Mm.
Men ibland, alltså ibland gör de inte det och jättebra ändå. Ibland handlar det bara om att en sak var väldigt, väldigt dålig.
Men du, jag har en fråga. Alltså,
vore det kul med en kritik av kritiken, tänker jag nu?
Nej. Jag har en bok hemma som heter det.
Ja.
Jag vill inte läsa en kritik av kritiken.
Nej, men det kanske vore värdefullt. För jag uppfattar ändå att du är väldigt kritisk till mycket av kritiken som skrivs. Att du tycker att den saknar omdöme och att den liksom mumlar runt eller skriver på det här kodspråket.
Ja, en del av kritiken tycker jag är så. Jag tycker inte att all kritik
är så. Men, det är så.
Men absolut.
Ja. Men hur, och då kanske det skulle behövas en kritik.
Men vi har väl sådana kritikerdebatter, det är ju minst en gång om året.
Ja, fast det är någonting annat.
Varför ni, I guess Aftonbladet Kultur, startade ju en kritikdebatt nyligen.
Ja, det gjorde vi.
Där det var typ så, vi ska bara recensera dålig litteratur.
Vi skulle bredda urvalet i kritiken och inte bara recensera det som man brukar prata om som kvalitetslitteratur av någon anledning, utan också ta in i kritiken och leta lite mer aktivt i det som kallas lite slappt genrelitteratur, som kan vara... Ja, det kan vara science fiction eller det kan vara thriller. Och det brukar man liksom automatiskt ofta rensa bort när man lägger ut böcker på kritiker. För då kanske man tittar på de liksom fina förlagen, men man tittar inte på det som kommer från andra håll. Jag tycker det är en helt självklar hållning, men det blev mycket debatt kring det. Lite larvig debatt tyckte jag i efterhand, och folk liksom tog i så att de höll på att spricka när de övertolkade liksom vad det skulle innebära. Jaha, nu ska ni bara klickoptimera er kritik. Man bara, ja, nej. Ja, men vi kommer ändå inte ha mest trafik på aftonbladet.se för att vi ibland recenserar en science fiction-roman.
Mm.
Så att för mig var det självklart. För att jag tycker, och Rasmus Landström som är vår litteraturredaktör, att... Det är ju någonting som är jävligt unket och instängt i den här rundgången mellan liksom, kritiker och författare i Sverige. Ibland får man den känslan.
Hur menar du då?
Nej, men jag menar det som jag uppfattar lite grann det som vi pratade om tidigare, att det är ett slags kodspråk, folk är försiktiga, det är en viss typ av författare som recenseras av en viss typ av kritiker, och det är liksom... Det är en liten värld där folk förhåller sig väldigt mycket till varandra, och det är väldigt viktigt vad en viss typ av andra personer tycker och tänker om det som en viss typ av böcker. Och då, det handlar bara om att liksom försöka lite mer stå på läsarens sida. Vad är det för böcker som kommer ut? Vi behöver också ta annan typ av litteratur på allvar. Göra kritik, alltså göra... riktiga omdömen. Också.
Men var det inte det som många vände sig mot, var ju att alla redaktioner mer eller mindre gör det här redan. Alla, i stort sett vad jag vet, recenserar ju ibland så kallad genrelitteratur.
Det är väldigt
inte
lite.
Någonting nytt. Liksom. Och alla, eller många, har ju så här att man ibland skriver lite fördjupande texter om ett liksom större fenomen eller så här chicklit till exempel gillar jag att skriva om ibland, för jag gillar att läsa det och så där. Att man... Det var kanske det och den höga svansföringen som gjorde att folk reagerade.
Ja.
Samt en annan sak, och det är ju det här med att en viktig sak med kritiken är ju att man vill ju inte att det bara ska finnas en röst.
Mm.
Om det är en person som recenserar Jonas Hassan Khemiri och ingen annan tidning gör det, då får ju för det första den där recensionen oproportionerlig makt. Och som läsare är det svårt att bilda sig. Det blir inget levande samtal. Det som är fantastiskt är ju när en författare kommer ut med en bok och så läser man, finns det 5 recensioner eller 10 eller 15? Mm. Och det är kanske ovanligt att det finns 15 recensioner idag, men det har ju funnits. Och att då händer ju någonting annat. Med litteratursamtal, då kan man också ställa högre krav på kritikerna. Man kan se också hur olika värderingar skiljer sig åt och så där, vad olika kritiker tagit fasta på. Det blir ju också en stor förlust att om alla, om vi skulle till exempel bara dela ut så att alla böcker idag blir recenserade, men man får en recension.
Mm. Nej, men man kan vara kritisk mot den svansföring, men jag tycker det är 2 helt olika liksom, argument som förs fram. Och det ena är då så här, det här gör vi alla redan, så vad var det här för löjlig text? Och det andra, den andra kritiken är som du för fram nu, så är typ så här, varför ska ni sluta recensera Jonas Hassan Khemiri? Och det kommer vi ju inte att göra eftersom han är en av Sveriges viktigaste författare, och det är självklart att han kommer vara recenserad på Aftonbladet Kultur. Men att däremot håller jag inte alls med dig om att genrelitteraturen tas på allvar eller att de mest spännande titlarna alltid recenseras, utan jag tycker att den så kallade kvalitetslitteraturen får ett företräde.
Och det håller jag med också. Jag skulle inte säga att det är så att här kan man tycka nej, absolut, här behöver vi inte förändra någonting, nej, eller här finns det ingenting att göra. Det tycker jag att det finns. Mm. Och det finns många titlar som missas, men det tycker jag gäller er litteraturbevakning
nu också. Ja, men självklart. Men det är ju självklart. Mm. Därför att det utrymmet är så begränsat. Men jag vet inte, det blir alltid en sån diskussion när man har en gör ett sånt utspel, eller man ska säga, det handlar ju mest om vilka krav vi ställer på oss och att vi vill presentera det, och då kan man ju också utvärdera oss utifrån det vi har sagt vi tycker är viktigt, och det tycker jag kan vara ett värde i det, och generöst mot branschen, mot läsarna och sådär. Så att jag vet inte, jag tycker det blev ju väldigt kritiserat, men jag tycker att det var jag tycker att det är i alla fall ett samtal om vad uppdraget är, och det tycker jag man har ett ansvar att föra.
Okej, men är liksom all litteratur är det intressant att recensera all sorts litteratur? För jag tycker ibland att jag läser en bok som är så här, jag känner nöje i att läsa den.
Nej, det är väl inte intressant.
Men den skulle inte alls vara intressant att skriva om, för den är skriven kanske på lite schematiskt sätt. Men du vet, förstår ni vad jag menar?
Mm. Ja, nej, och all litteratur kommer, mycket är ju liksom brukslitteratur som kanske skrivs i en serie. Och idag, jag tror vi kommer få se mer och mer nästan så AI-producerad som är väldigt liksom litet produktionsvärde i, eller man ska säga, väldigt lite liksom höjd i. Mm. Och det kan man ju skriva om, det händer här. Det kan man ju skriva om som ett fenomen, men det ska ju inte göras kritik av på det sättet som en seriös roman.
Mm.
Så att, och sen är det ju den frågan som du är inne på, Valerie, alltså vad. Det är ett så otroligt begränsat utrymme. Det handlar om urvalet, vad man faktiskt använder det till.
Sen så tänker jag att vissa saker är ju svårt. Att till exempel, om man ska börja skriva seriöst om science fiction och initierat om det, då krävs det ju att man har kritiker som är väldigt kunniga och specialiserade på det.
Ja.
Och en annan tanke är ju att många till exempel som läser science fiction idag hittar inte sina liksom böcker eller läser recensioner i de traditionella liksom dagstidningarna.
Nej, men så är det ju
idag. Utan de har andra,
de andra kanaler.
Ja.
Ja. Och då kan jag tycka att det kan finnas ett värde i att, för jag tror också att för det är en sån stark liksom fankultur kring science fiction. Men det innebär också att många andra bokläsare aldrig hittar till den genren. Och det kan ju vara ett uppdrag för en kultursida att säga att titta här, de här författarskapen håller för, även om man inte är liksom på ett fansätt intresserad av genren science fiction, så är det här som någonting som ni allihopa borde spana in. Och det tycker jag, det står jag för, att det är ett bra och viktigt uppdrag. Sen så handlar det ju om att leverera, som du säger.
Mm.
Och ha rätt skribenter och sådär. Men jag har en annan fråga till dig, Valerie, och det handlar om, du har sagt nu i lite olika intervjuer, för du kom ju också från politisk aktivism tidigare.
Nej, det tycker jag inte.
Nej, det tycker du inte. Nej.
Nej, alltså jag har aldrig varit aktivist i hela mitt liv. Att sitta och skriva tycker inte jag är aktivism.
Nej, men du har skrivit om Ja. Men, och då har jag läst nu att du inte vill skriva om politik för att du tycker att det är en deprimerande plats vi är på.
Nej, men herregud, alltså vadå? Allting är deprimerande.
Mm.
Alltså, så att, nej, men det där tycker jag att dra lite för stora hästar. Det är bara att folk säger, men ska du inte skriva det här igen som du har gjort förut? Så känner jag, nej, just nu har jag ingen inspiration kring det.
Nej.
Men det är ju inte så att jag har skrivit ett manifest eller skrivit på ett kontrakt.
Inte än.
Det jag liksom har bestämt det här kommer jag aldrig göra.
Nej.
Men det är ju olika perioder i livet som man väl olika... det är också det att man måste skriva lite lustbaserat för att det ska bli bra. Eller jag måste göra det. Mm. Så att om jag... Och sen ens, man har väl ett visst antal texter i sig.
Mm.
Sen tänker man så här, nu har jag ju sagt det här.
Mm.
Och ingen har ju ändrat på sig. Alltså det blev ju inte, det var ju inte så att jag skrev en text och sen wow, stora förändringar i samhället.
Nej. Nej, men jag frågar därför att jag tycker själv att det är något som jag brottas med i mitt eget både läsande och skrivande. Hur man ska tänka med kulturjournalistiken i den här situationen, i den här tiden, på den här platsen som vi befinner oss. Liksom vad kan bidraget vara? Och är det, menar, det finns, jag tycker det har ett jättestort värde i sig med det här. Det vi har pratat om nu med kritiken och det guidande och att liksom se till att människor har tillgång till bra kulturupplevelser på olika sätt och bra texter. Och sen är det den andra delen av liksom den svenska kulturradikala liksom, traditionen på kultursidor, kanske framförallt på kvällstidningar, att det ska vara idédebatt och någon slags komma utifrån en analys eller från en politisk position. Och det var ju liksom värdet av det i en tid när det är så jävla mörkt. Och vad ska man göra? Liksom, ibland känns det som att man bara bidrar med att liksom ångesthantera en väldigt, väldigt jobbig situation. Och man sitter och liksom skriver om att Sverigedemokraterna är fascister och det ena med det andra. Men vad, liksom, vad leder det någonstans? Och vad kan man göra av det uppdraget, delen av uppdraget? Så jag är nyfiken på om du har några tankar om det.
Alltså jag har tankar om det som redaktör.
Ja.
Jag har inte tankar om det för mitt privata skrivande.
Nej.
Har jag inte
så. Vad mycket. Tänker du om det som redaktör då?
Nej, men då är det ju jätteviktigt att vi ska ha en bra idé och liksom, politikbevakning på kultursidorna. Samtidigt så kan jag ju vara lite kritisk till... Jag är svårt för när en kultursida blir en förlängning av en ledarsida.
Mm.
Eller när... Ja, det ska inte kännas som att läsa en tankesmedja. Det är ändå en kultursida. Mm. Det finns ett väldigt viktigt, det är väldigt viktigt att värna om kärnuppdraget också, som är kritik, kultur liksom.
Mm.
Men och ibland i tider och så har ju kultursidorna dragit väldigt mycket åt att det nästan bara är idétexter.
Mm. Tycker du att det är så nu?
Alltså det beror på vilken sida det är och så där. Nej, det är väl inte, det är väl olika.
Ja. Du får gärna vara kritisk mot Aftonbladet kultur, eller jag vet
men
inte vad
du mumlar. Men det är ju värst.
Ja, men vi har en tydlig, liksom, vi ser det som en viktig del av vårt uppdrag.
Ja.
Och det är ingen, det kan vi gärna prata om.
Ja. Nej, men för att det finns i särskilt, jag menar, om man läser en tidning så finns det väldigt många andra uppslag där man kan läsa om nyheter i världen, om olika politiska idéer och så vidare och så vidare. Det är inte så vanligt att man slår upp någon annan sida i tidningen och hittar en initierad text om teater.
Mm.
Så att det finns ju också en, jag tänker att man som kultursida ibland kan riskera eller tendera till att spela ut sin roll om man helt överger det som faktiskt är att vara en kultursida. Sen är politiken en viktig del av kultursidan också.
Mm.
Det är inte så att jag tycker att de texterna ska försvinna, men de måste balanseras med andra texter då.
Ja. Nej, men ja, visst. Nej, men det var inte alls min fråga. Eller liksom,
sen så tror jag som privatpersoner att om du vill åstadkomma liksom politisk förändring så är det inte på en kultursida du ska hålla till.
Mm.
Det är poesin.
Ja, det är sonettskrivandet. Det som är underbart är när man slår upp en kultursida och så hittar man en text som handlar om någonting helt random, typ en dokusåpa eller en nyutkommen diktsamling.
Mm.
Och som också lyckas väva ihop det med massor med andra liksom, samhällsfenomen. Så att man bara, men gud, nu fattar jag.
Ja.
Genom att titta på Desperate Housewives så har jag lärt mig någonting om världen. Eller genom, kanske ännu mer genom att läsa den här texten av en person som har tittat på Desperate Housewives. Mm. Så har jag lärt mig någonting om världen. Mm.
Och jag vet liksom när jag, ja, men då när jag flyttade till Stockholm från Malmö och började på folkhögskola, och då varje lördag så var, hade de alla dagstidningar i matsalen. Mm. Och då hade ju det en boklördag. Mm. Och det var liksom första gången jag läste, alltså det var bara så en bilaga om böcker. Mm. Som bara handlade om böcker och författare och typ. Och det var liksom helt, jag tyckte det var så jävla underbart. Mm. Och att det finns ändå sån jävla glädje och kraft i det.
Ja.
Alltså inte typ så, och den går fri från politik. Det är inte det jag menar, men bara att det fanns en sån kraft och glädje i att läsa människor som verkligen hade typ ett specialintresse och kunde skriva om det på ett jävligt intressant sätt.
Ja, nej, jag vet inte. Jag håller inte. Jag håller med såklart, men jag vet inte alls om jag tycker att det finns liksom tillräckligt mycket texter om politik någon annanstans. Utan jag vill inte att vi ska, till exempel Aftonbladet Kultur, ska ha liksom mindre idédebatt.
Men det ska vi inte ha.
Nej, det ska vi inte ha. Men däremot funderar jag mycket på hur den görs och vad, särskilt i en tid när det är liksom utifrån vår vänsterposition och någon slags klassanalys som vi bottnar i. Liksom vad är, när vinden blåser så starkt liksom emot de värderingar som vi bottnar i, hur skriver man då på ett sätt som inte bidrar till en, jag vet inte, en slags uppgivenhet? Och då kan man tycka att det är liksom att tänka för politiskt, men det står jag för, absolut. Mm. Att vi har ett sånt etos. Men vill inte att det ska vara tråkigt, vill inte att det ska vara förutsägbart, vill att det ska finnas ett idéinnehåll, vill att det ska leda någon, liksom peka någonstans, eller i varje fall väcka en tanke som du var inne på.
Har du fått någon känsla av vilka som är gnälligast? Är det krögare eller författare?
Alltså krögare är ju tuffare.
Mm.
Alltså,
det blir mer gyttje.
Ja, men alltså det är så här, no offense till biskop Sarne. Det är kanske inte de starkaste människorna.
Nej, det är
sett
grå
i muskelmassa.
Nej, eller psyke.
Nej.
Nej, nej, nej. Inget av det. Inget
som
av det
går där. Men så. Men gnälligast, alltså grejen att poeter och författare, ska man ändå ge dem, är ju vana vid att få kritik.
Mm. Ja,
det tror inte jag krogbranschen är på samma sätt.
Ja, de har varit väldigt besparade från det. Särskilt i den här stan där det inte har funnits, som du säger, riktigt.
Alltså det finns ju fler, alltså Krogkommissionen och SvD har, men det är ju ganska...
Ja, det gör det, ja. Ja, just det. Jag läser inte det så mycket.
De är ändå ganska, de är skrivna i sån klassisk svensk krogstil.
Mm. Bla, 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 bla. Det är en sån konstig... Och så ja, anonymt ju.
Ja, anonymt, men också att det är ofta ganska, nu hatar jag det här ordet, välvilligt. Men att det är ganska snälla recensioner och som är väldigt mycket så här, ja, utgår kanske lite från en tråkig typ av konsumentjournalistik som bara är så här, är det värt att spendera 500 spänn här eller 2000 kronor eller vad det nu kan kosta. Och inte, de är liksom inte så livfulla.
Mer liv i kritiken.
Mer liv i kritiken. Mer omdömen i kritiken.
Ja. Om du, fuck, marry, kill. Karin Pettersson.
Nej, men Tone.
Björn Wiman. Perfekt. Eller Victor Malm.
Men det här kan ju inte, det kan ju bli en HR-fråga. Så det blir pass.
Okej. Pass. Du då? Nej, skämt sådär. Valerie, tusen tack för att du kom.
Tack
så jävla intressant att prata med dig.
Ja, jättekul att vara här.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.